Spökskrivaren, del 10. Gautier Valentino och Emils tårar. Den här boken är ett skönlitterärt verk. Namn, gestalter, personer, organisationer, platser och händelser är antingen påhittade av författaren eller används fritt som en del av fiktionen. Alla likheter med verkliga personer, levande eller döda, händelser eller platser är helt tillfälliga. 1. 1997. Jonas hade till slut fått loss veven och hade kunnat få ner Gautier på marken igen. Gautier skakade efter att ha hängt 10 meter upp i luften under mer än 15 minuter. Han darrade av köld efter att ha gjort det naken i en gymnastikhall som aldrig var varmare än en tidig vårdag, men allra mest för att han var rädd. Rädd efter vad som hänt. Rädd för vad som komma skulle. Vulgosbäck hade ramlat från bommen, rakt ner på golvet där han blivit liggande, utan att så mycket som ens sucka. Gunnarsson satt på knä, lutad över hål i skallen och väntade på att ambulansen skulle anlända. Vulgosbäck rörde sig fortfarande inte. Han måste ha slagit i huvudet rejält. Men Gunnarsson hade sagt att han levde. Han låg raklång på marken och hade åtminstone inga ben eller armar i konstiga vinklar. Gautier och Jonas stod bredvid och visste inte vad de skulle ta sig för, mer än för Gautier att klä på sig. Vulgosbäck andades. Han var inte död, men han var medvetslös. Samvetet var mer än dåligt. Det var katastrofalt. Gautier kände sig redo att försvinna därifrån, för evigt. Vad satan hade de gjort? Det var en olycka, sa Gautier, när Cindy kom rusande in i idrottshallen. Kalle, skrek hon. Kalle, ligg inte bara där. Sluta löjla dig, kom igen. Gunnarsson visade med handen att Cindy inte skulle komma närmare. Utan att protestera stannade hon upp och tittade genom tårarna som sakta rullade ner för kinderna. Det var en olycka, upprepade Jonas och pekade mot taket. Han ramlade från en av bommarna där uppe. Ramlade? Men vad gjorde han där uppe? Cindy såg skeptisk ut. Gautier gissade att hon hade svårt att förstå att Vulgosbäck råkat ut för något överhuvudtaget. Hennes starke, sportige muskelberg. Gautiers tidigare vilja att spotta över allt som hade med Vulgosbäck att göra var som bortblåst. Där och då var det sig själv han ville spotta på. Sig och Jonas. Vad skulle de säga? Hur skulle de förklara att de fått Vulgosbäck att klättra upp och riskera livet för att hjälpa Gautier ner? Kalle höll på att hänga upp Gautier i taket, sa Jonas, precis som de tidigare bestämt. Gautier var förundrad över hur kallblodigt Jonas höll fast vid den ursprungliga planen. Om han inte bestämt sig tidigare insåg han att Jonas var att lita på, trots allt. Naken, la Jonas till. Han ville hämnas. Hämnas? Varför skulle han hämnas på Gautier? Han lovade mig att lämna Gautier i fred. Gautier, du har väl sparat lapparna? Det hade Gautier, även om det inte kändes som rätt tillfälle att lägga fram bevis på Vulgosbäcks skuld. Jag fattar inte, snyftade Cindy. Han lovade och nu ligger han här. Tänk om han aldrig vaknar. Vulgosbäck vaknade nästa dag. På norra Älvsborgs sjukhus intensivvårdsavdelning. Gautier var inte där, men Jonas som fortfarande ville framstå som Vulgosbäcks vän hade suttit där i över en timme när hål i skallen slog upp ögonen. Jonas textade genast Gautier om nyheten. Gautier andades äntligen ut. Han hade varit övertygad om att Vulgosbäck aldrig skulle vakna igen och att det som var menat att få slut på mobbningen hade resulterat i vållandet till annans död. Mobbningen skulle det visserligen vara slut på, men Gautier hade inte varit beredd att betala vilket pris som helst. Vulgosbäcks uppvaknande gav honom en känsla av frihet, av att allt skulle ordna sig, tills nästa sms kom. Kalle kan inte röra sig. Han har brutit ryggen. Cindy hade brutit ihop totalt efter att ha återhämtat sig något när hon fått veta att Vulgosbäck inte skulle dö. Gautier hade ringt henne så fort han fått Jonas meddelande. Han hade frågat om han kunde komma över. Han ville inte berätta på telefon. Cindy var oskyldig i allt det här. Hon har aldrig gjort Gautier illa. Tvärtom.